Hej och varmt välkomna till DI:s ledarpodd och välkomna säger jag till ledarskribenterna Henrik Westman, Tobias Wikström och Ellen Gustafsson, ställföreträdande politisk redaktör på Dagens Industri. Jag heter Andreas Johansson och det är förmiddag 15 februari när vi spelar in den här podden. Vi ska börja med ämnet svenska miljardärer och höga ersättningar för näringslivets toppskikt. En fråga som engagerar och berör. I tisdags kom LOs rapport, den årliga rapporten om maktelitens inkomster. Den visar att den genomsnittliga inkomsten för vd:arna på 50 svenska storföretagen mellan 1980 och 2022 har ökat från motsvarande 9 gånger en industriarbetarlön till 67 gånger industriarbetarlönen. Är det här en bra jämförelse att beskriva läget?
Ja, om han är LO så är det en väldigt bra jämförelse att beskriva läget. Men jag tycker det är så intressant med den här typen av rapporter som de publicerar årligen, det är ju att dels så bakar de ihop kapitalinkomster och tjänstintäkter för vd:arna. Och sen så skär de då det här skiktet makt i den ekonomiska makteliten på lite olika sätt. Så det varierar. Och just när de tittar på de här 50 vd:arna så är det då 67, motsvarande 67 industriarbetarlöner. Och egentligen där så stannar deras analys. De pekar på att det här har skett. Deras inkomster i kapital och tjänster har ökat. Men det de glömmer av är ju också vad har det fört med sig vad gäller Sveriges välstånd i form av ökad sysselsättning. De bitarna väljer man att inte titta på. Utan väldigt, väldigt effektivt får man säga. Så hamrar de in i just den här punkten. Och det tycker jag är problematiskt. Så startpunkten dessutom kan man ju tillägga 1980 var väl någon sorts lågvattenmärke för Sverige om man nu då inte är för väldigt höga marginalskatter. Men skatterna var väldigt, väldigt höga. Sverige var inte en liksom internationaliserat på det sättet som vi är idag. Och det är egentligen liksom det sena 80-talet, början på 90-talet, det är där den här globaliseringen kommer igång som också då bidrar till att löner, ersättningar för vd:ar ökar.
Det är inte en slump att man utgår från 1980. Det här är ju ett årtionde då som LO och socialdemokrater ofta drömmer sig bort till och pratar om på ett väldigt romantiskt sätt. Men precis som Henrik är inne på, man ska ju komma ihåg vad Sverige var för samhälle då. Det är alltså en period när vi i princip inte hade några inkomstskillnader alls. Vi tillhörde länderna i världen då, så att säga, med minst inkomstskillnader. Och det var väl på ett sätt ett slags socialistiskt idyllsamhälle. Och man skapade då det genom att svenskarna fick betala ett väldigt högt pris. Vi hade enormt höga marginalskatter. Alla så att säga, minns och har hört att Astrid Lindgren betalade 102% i marginalskatt. Och det var tal om löntagarfonder som skulle kollektivisera ägandet i det svenska näringslivet. Vi hade entreprenörer och företagare som flydde landet och tog sina huvudkontor med sig. IKEA och Tetra Pak är två exempel. Så att man måste ju verkligen ogilla kapital, ägare och tillväxt för att tycka att det här är ett samhälle att längta tillbaka till.
Och det LO hade kunnat ta upp, det finns ju två delar i det här. Det ena är ju då att direktörslönerna har stigit och underförstått då att industriarbetarlönerna har hållits tillbaka i någon slags motsvarande grad. Men det är ju inte sant, utan de svenska reallönerna har ju stigit enormt. Och det är ju naturligtvis det har ju att göra med de svenska framgångsrika företagen. Men LO hade faktiskt kunnat också slå sig för bröstet och säga att genom ansvarsfulla fackföreningar som inte har sedan 80-talet drivit på i inflationsdrivande riktning så att säga, så har ju reallönerna kunnat stiga. Så det hade de ju istället kunnat berätta för sina medlemmar.
Pandemin tvingade Sveriges löntagare att pausa lönehöjningar och skattebetalarna finansierade omfattande stödprogram till näringslivet, skriver LO-ekonomerna i debattartikeln här i veckan. Kan man säga någonting om tajmingen här då? Är det rätt att fortsätta höja ersättningar i näringslivets toppskikt i det läget som vi är i?
Jag tror att man får heller inte glömma, och de pekar faktiskt på det i rapporten, det är ju att det var 67 nu motsvarande industriarbetarlöner. Men det var inte det högsta, utan det var året dessförinnan, 2021. Sen tycker jag att den diskussionen, den är ju väldigt viktig att ta för alla egentligen inkomstgrupper, och jag upplever att det har man verkligen gjort både från, så att säga, ägarhåll i styrelserna, man har gjort det även på vd-nivå och man har gjort det på arbetstagarnivå. Och som Tobias var inne på, det har ju varit oerhört välgörande och framgångsrikt för Sverige. Jag tror att de har med det för att de vill skapa liksom en väldigt kraftfull kontrast. Det har ju varit hårda tider för alla faktiskt.
Mm. Näringslivsprofilen Roger Akelius är ju en rubrikernas man. I en intervju tidigare i veckan i DI så beskriver han hur man ska bli rik som han och konstaterar att Sverige behöver fler miljardärer. Har han rätt?
Ja, absolut. I takt med att Sverige har blivit ett friare, öppnare och mer tillåtande land så har vi också fått fler miljardärer. Hade Sverige haft färre miljardärer hade vi också varit ett fattigare och sämre land. Och den här idén om att ett samhälle bara blir rikare med mer skatter och mer omfördelning från dagens miljardärer är ju en väldigt grund analys. Det är mycket bättre att man får in mer pengar till staten genom att ha fler rika som betalar skatt snarare än att skatta sönder de rika vi har. Och till slut så kommer de att lämna. Och det tar bort då alla incitament att faktiskt starta de här företagen eller driva de här bolagen. Det såg vi till exempel i Norge här om året när de införde förmögenhetsskatt. Direkt så drog flera av landets rikaste personer och tog ju då sina pengar och skatteinbetalningar med sig. Och det ser ju kanske bättre ut då i den nationella jämlikhetsstatistiken, men alla får ju det sämre. Och att Sverige har blivit en startup-scen, att Stockholm är något av en unicorn-hub då för snabbväxande företag vid sidan av Silicon Valley, det är ju någonting som vi ska vara väldigt stolta över.
Och Roger Akelius, det är ju väldigt välgörande att han säger detta, därför att samtidigt så finns det ju en del andra rika personer, får man kalla det, till exempel Niklas Adelbert som var med och grundade Klarna, som säger att vi som har tjänat så mycket pengar, vi borde betala mer skatt än han då gör. Och jag antar att han menar då kapitalskatter, gissar jag. Och det är ju lätt att säga när man redan har de här slantarna, när man redan har varit framgångsrik, så att säga. Men det finns ju också det måste ju finnas en grogrund för att företag ska kunna bli framgångsrika. Man vet ju faktiskt inte riktigt från början vilka som kommer att utvecklas väl. Och om målet är att ju mer du tjänar pengar, desto mer kommer vi att trycka åt dig och mycket kommer att gå i skatt. Ja, men det är klart att det hämmar tillväxten, och det är därför det har varit så framgångsrikt att Sverige har avskaffat sådana här skatter som förmögenhetsskatten till exempel. Och att vi i varje fall inte har höjt kapitalskatterna, även om de faktiskt är lite höga i internationell jämförelse. Så att jag tycker ändå att Akelius där tillför liksom ett aha-perspektiv som jag tror att fler ska lyssna på.
Jag tycker det är oerhört viktigt, just den här poängen som du gör, Tobias, att när man pratar då om kapitalskatter, det finns då den här lilla gruppen som är stormrika, men när Socialdemokraterna, när LO pratar om kapitalskatter, då är det ju på inkomstnivåer som är ganska vanliga faktiskt. Så att de vill liksom att stora grupper ska betala mer i skatt. Både på sina arbetsinkomster men också på sina kapitalinkomster och på sina ISK där man då har sina surt förvärvade sparslantar i fonder eller på bankkonton. Och det är provocerande.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säger, vad händer? Så han är död. Så jag bara, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så han sköt han nu en meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Alla nya superrika har satt fart på en internationell debatt om rika och hur de borde beskattas, skrev Torun Nilsson, ledarspän på DI, i en ledare här i veckan. Hur ser ni på den här debatten i ett globalt perspektiv?
Den finns ju över hela västvärlden, skulle jag säga. Det handlar i stor utsträckning om internationella företag och var de ska betala sina skatter. Och där har ju världsledarna svarat upp genom de här skatteöverenskommelserna om minimiskatt och att man ska betala bolagsskatten i sina försäljningsländer istället för i tillverkningsländer. Det är en stor process som pågår. Det är egentligen en ny världsordning för skatter som för bolagsskatter som är på gång. Men under detta så finns naturligtvis de rika personerna också. Dessa supermiljardärer då som borde beskattas hårdare. Den debatten finns ju mer, tror jag, i vissa andra länder än i Sverige. Vi har ju en tendens i Sverige att ändå hylla våra framgångsrikaste entreprenörer som Ingvar Kamprad och så vidare. Så jag tror kanske att lilla Sverige faktiskt har en något bättre debattsituation än till exempel i det polariserade USA.
Men den här företeelsen då, att man plötsligt ska ha stenkoll på varenda miljardär i ett land som ju har vuxit sig starkt, så att säga, i Sverige de senaste åren. Den finns ju som sagt i väldigt många andra länder också. Man pratar om vilka som är de allra rikaste. I USA pratade man mycket då om att man ska tax the rich och sådär. Och sen tror jag att det finns ju vissa liksom händelser som har gjort att man kanske talar mer om det. Till exempel då om man har en person som Elon Musk som köper upp Twitter eller vad det är. Så att att det finns en sån pågående diskussion också om vad är det som de rika gör med sina pengar, helt enkelt.
Avslutningsvis innan vi byter ämne, Roger Akelius, som jag sa, rubrikernas man redan på 90-talet när han skrev böcker om skatteplanering. Nu är han aktuell också som friskoledebattör. Vad kan vi kort säga om det innan vi går vidare?
Ja, nej, men det är väl väldigt intressant. Hans intervju i DI har ju gett ammunition till egentligen alla grupper i den här friskoledebatten. Och frågan är väl egentligen vad han tycker. Vissa har tolkat det som att han är emot vinst och är emot utdelning, och där tror jag att man begår ett stort fel om man drar den slutsatsen. Roger Akelius är en hyperkapitalist. Det har han varit under hela sin karriär. Han har varit en väldigt framgångsrik som person, och det har han ju inte blivit för att han har bortsett från sådant som utdelning och skatt. Men samtidigt så är han ju då allt mer av en... han ägnar sig allt mer åt välgörenhet, och det är ju den här stiftelsen som har köpt in sig där, och då kan han nog kanske kosta på sig att uttala sig på det sättet som han gör. Och en annan viktig poäng som jag tycker det är viktigt att göra här, det är att han har då köpt knappt 25% av det här bolaget, och med den ägarandelen så kan han ju inte driva igenom några förändringar med mindre än att han får stöd av andra ägare. Så att ja, det återstår nog väldigt, väldigt mycket att se vad gäller honom.
Och det är det jag tycker att det känns lite lätt oseriöst faktiskt. Att du köper in dig då i en verksamhet där det finns så många elever och direkt skapar den här osäkerheten faktiskt om vad det är du vill. Det är det du spekulerar om nu egentligen. Vad är det han tänker göra med den här verksamheten? Han vill inte att de ska dela ut pengar, nej, men om man då lyssnar till exempel eller läser den intervjun vi hade i DI med honom i måndag, så säger han att han tycker ju inte att man ska dela ut generellt, han tycker att man ska återinvestera de pengarna i verksamheten för att kunna skapa ännu större värden på 10, 15, 20 års sikt. Och det tänker jag absolut att man ska ha med sig när han pratar om Academedia. Och sen så säger han ju också att hans idé är väl egentligen, hans förhoppning är att vi ska ha riktiga privatskolor i Sverige. Alltså som man kanske har i USA eller Storbritannien. Där det alltså är rika föräldrar som betalar för att ha sina barn i de här privatskolorna. Jag tycker att det är ganska magstarkt faktiskt när det är en miljardär som går ut och säger i princip att det bara är rika som ska kunna ha sina barn i friskolor. Det är det som är det bra i det svenska friskolesystemet. Alla kan faktiskt välja en privatskola.
Men man kan ju också säga att de uttalanden han har gjort är lite motsägelsefulla. Så att med tanke på att han inte verkar ha framfört någon tydlig linje som går att där man kan förstå bevekelsegrunderna, så tror jag att man ska vänta och se hur det här stabiliserar sig. Det verkar väldigt konstigt att Melby Gård, alltså Rune Andersson, skulle ha sålt sin post, även om hon gjorde en stor vinst på det, till en person som inte har någon idé om vad han ska göra med sitt ägande. Jag tänker att vi måste se framåt, vänta lite och se hur det här utvecklar sig.
Vi lär få anledning att komma tillbaka till den frågan helt enkelt. Nu byter vi ämne. Finansminister Elisabeth Svantesson sa nyligen att hennes två favoritbolag i hela världen är LKAB och Vattenfall, två statliga bolag. Varför säger hon så, och vilka är problemen med att staten äger bolag?
Ja, det är faktiskt ganska obegripligt. Om man ska vara välvillig får man väl tänka att hon trodde att det var mest neutralt att säga de här två bolagen snarare än vilka två andra privata företag i världen som helst. Vi har ju väldigt många goda exempel på sådana i just Sverige som man hade kunnat nämna. Men det problematiska är ju att man hade hoppats att en borgerlig finansminister faktiskt skulle ha en annorlunda inställning till ett statligt bolagsägande. Värdet på den statliga bolagsportföljen är 850 miljarder kronor. Det är ett ohyggligt brett och omfattande statligt ägande som sträcker sig över väldigt många olika sektorer. Och vi har statligt ägande i allt från telekombolag till gruvbolag till bemanningsföretag, kasinon, banker, apotek, bilbesiktning. Och om man tycker att det är viktigt med en fri marknad med privata företag, ett fristående näringsliv, så är det klart att man måste se att det här är ett problem.
Vi kommer ju från en annan verklighet. Ibland brukar man ju framhålla att den statliga bolagsportföljen var betydligt bredare och mer diversifierad förr i tiden, då hamburgerkedjan Klock var statligt ägd och så. Det brukar alltid framhållas. Och de här värsta exemplen är ju så att säga borta. Men vi måste ju ändå hela tiden fundera på vad är det som motiverar att staten ska vara ägare till just det här bolaget. Jag tänker att man borde göra som, ni vet, det här skuldankaret som finns när det gäller den offentliga skulden. Att går det under 35% eller över någon annan procentgräns, så måste då regeringen förklara för riksdagen varför det har blivit på det här viset. Egentligen borde man ha en årlig förklaring där regeringen får motivera varför egentligen man ska äga det här företaget. Det är ju uppenbart, du nämnde bemanning. Staten äger ett bemanningsföretag som verkar helt på den öppna marknaden med utbildning på arbetsmarknaden och bemanning, Lernia. Det finns ju absolut, de har inget samhällsuppdrag överhuvudtaget, utan de till alla delar så konkurrerar de med privata likartade företag som naturligtvis ogillar detta starkt, eftersom Lernia faktiskt har fått aktieägartillskott genom åren. Till exempel, varför ska man äga detta?
Sen kan man ju lägga till också den här intressanta aspekten av staten som delägare i börsnoterade företag. Och hur de tar sitt ansvar som ägare. Om man tittar på Telia, de sitter ju inte i styrelsen där. Man sitter i valberedningen. Och tittar man på aktiekursen, som är ändå ett bra exempel på hur det går för ett företag, så har det ju gått väldigt, väldigt dåligt. Så att, vad är liksom motivet att du sitter och äger 40% av ett sånt företag om du så att säga inte tar ägarstyrningsuppgiften på allvar och faktiskt försöker åstadkomma någonting gott och någonting bra?
Finns det några fördelar med att staten äger bolag?
Ja, det finns ju bolag som man kan förstå att staten vill äga. Till exempel på marknader där de har monopol, som Systembolaget. Tidigare var ju även apoteket en reglerad marknad och liksom just bilbesiktningen. Och båda de här avreglerades ju under alliansregeringen. Och nu när de är avreglerade så är det ju märkligt att man har kvar det här statliga ägandet. Men jag kan också till exempel förstå att man vill äga Vattenfall. Energisektorn är ju en slags infrastruktur och det är av stor vikt för ett samhälle. Men risken finns ju också så att säga då att andra stater har ett ägande i energisektorn, som Kina har i svensk vindkraft, som tyska staten med sitt kärnkraftsmotstånd har i Oskarshamn och kärnkraftverket där. Men sen finns det också risker så att säga även då med det här statliga ägandet i energisektorn. Vi såg ju till exempel hur den rödgröna regeringen använde Vattenfall som ett verktyg för att införliva sin politiska vision om ett elsystem utan kärnkraft. Så att jag kan förstå varför man vill äga det, men det innebär också problem.
Vilka bolag borde staten sälja ut redan idag?
Ja, det är en lång lista.
Jag nämnde ju Lernia då. Men man kan också fundera om Samhall behöver vara statligt ägt. Att det behövs vettig, meningsfull sysselsättning för personer som har problem att få ett ordinarie jobb på arbetsmarknaden. Det är ju utom tvekan, så att säga. Men den här bjässen Samhall som dels naturligtvis har hjälpt människor, men som i övrigt har ägnat sig åt att sabotera marknaden för städtjänster. Det måste man verkligen fråga sig om den måste vara, ha staten i ryggen på det sättet.
De har ju missbrukat sin roll på arbetsmarknaden. Det har ju kommit flera rapporter från myndigheter om det. Så de utnyttjar sin ställning för att underprissätta på marknaden och konkurrera ut privata aktörer. Och de anställer i viss utsträckning inte heller de som de är till för, det vill säga personer med funktionsnedsättningar. De borde absolut upp på säljlistan. Svenska Spel är också ett sånt företag som man absolut borde prata om. Dels så finns det en del av spelmarknaden som är avreglerad. Där är staten ändå inne och konkurrerar. Den del av marknaden där man har monopol, till exempel på fysisk kasinoverksamhet, där går det ändå så pass dåligt att man faktiskt måste lägga ner sin delar av verksamheten. Vilket ju i sig är enormt intressant. Hur kan man ha monopol och gå med förlust? Telia som vi var inne på, det är en enorm maktkoncentration inom tv för staten med TV4 och med SVT. Det är klart att det är ett problem. Lernia som vi har varit inne på, Apoteket, Bilprovningen som jag också tidigare nämnde. Sveaskog, varför ska staten vara största skogsägare i ett land där vi har så många olika privata ägare, enskilda ägare och privata skogsbolag? Så att det finns ju en lång lista att börja beta av helt enkelt.
Den som vill fördjupa sig i listan och ämnet kan med fördel läsa måndagens ledartext, eller hur Ellen?
Ja, absolut.
Tack för det Ellen, Tobias och...
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Henrik missar för allt i världen inte våra andra poddar, Digitalpodden, Makrorådet, Analyspodden och Stormens öga. Ansvarig utgivare är Peter Fällman och vi hörs igen nästa vecka.